Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Minuter plus tilläggsminuterna i de fem inledande omgångarna av Allsvenskan 2020. 0-9 i målskillnad. Det är siffrorna för HIF. En mardrömstart, en kris och ett fiasko så här långt. Välkomna till HIF-podden. Vi ska prata om detta såklart då. Anfallsspelet. Olof Mellberg, tränaren. Hans poängsnitt. Blicka framåt också mot ett synnerligen tufft program som kommer för HIF nu. I studion här, i poddstudion, vi är bara två stycken. Jag, Mattias Hjelm, som leder detta, och Marian Svab. Välkommen, Marian.
Hej, tack.
Och välkomna till er där ute som lyssnar på detta i dessa mörka HIF-tider. Ja, Marian, vi var ju på plats på Olympia och såg HIF förlora mot ännu en nykomling, mot Varberg. När man förlorat mot nykomlingen, eller Mjällby förlorade mot går. Man börjar med att förlora mot Varberg, så har man förlorat borta mot Kalmar, man har förlorat borta eller hemma mot Mjällby.
Ja. Och det är ju egentligen, det hade ju varit man hade kunnat byta ut den där poängen mot Elfsborg mot att de hade slagit något av de här lagen. För det är de du nämner, Mattias, det är de som HIF ska tävla mot eller konkurrera med där nere. Nu har man så att säga 0-8 mot de här, mot Mjällby, Kalmar och Varberg. Och sen möter man Varberg och Mjällby borta då när det vänder. Och det är ju lag som man ska ha efter sig. Och just nu, jag tittade på tabellen lite hastigt och det slår man nu att det är redan efter fem omgångar är fem poäng upp till säker mark. Så Örebro är precis ovanför kvalstrecket.
Det finns ju en falsk trygghet här, menar jag, i alla sporter där man pratar om att det är bara två segrar upp. Och det där bara, det är ett argument jag aldrig köper, därför att det förutsätter att de lagen ovanför faktiskt förlorar hela tiden. Och så brukar det inte vara. Så att avståndet är inte så enkelt som bara två segrar.
Nej, och dessutom som om man tittar på helhetsbilden, vad som krävs faktiskt för att ta eller hamna på säker mark i Allsvenskan efter 30 omgångar, så brukar man säga att det är rätt bra att ta en poäng per match, 30 poäng. HIF saknar 29 poäng i dagsläget. Vi har spelat fem omgångar. Det är det där tuffa programmet som du sa innan som vi återkommer till. Efter dem, om inte poängutdelningen blir att man hovar in i alla fall någon poäng här och där eller mot de här lagen som kommer nu. Ja, men då är man helt plötsligt kanske nere på 20 matcher kvar och känner att plötsligt måste man kanske vinna varannan match. Och då ökar pressen ännu mer. Så att det är ett grymt tufft läge som HIF har försatt sig.
Jag inledde med orden 450 minuter, det inledde jag också texten med som jag skrev efter matchen igår. Vi får ta ett snack om det där, Marian.
Är det rekord eller?
Jag vet ju inte, jag har inte kunnat grotta tillbaka och se exakt hur det ser ut. Jag vet inte det, men vi kan väl konstatera att det under alla omständigheter är riktigt, riktigt praktdåligt.
Ja, men för HIFs del är det ju historiskt dåligt. Alltså med nollade efter det har man aldrig varit i fem matcher i sträck. Och sen så fick jag höra med ett halvt öra häromdagen någonstans att Halmstad och ÖIS några allsvenska säsonger tillbaka inledde med att de håller det allsvenska rekordet för antalet matcher där man, och det ska vara 6 stycken. Så HIF kan tangera i så fall det bottenrekordet på måndag. Men det där, så att säga, det är bara hörsägen för mig att det ska vara 6 raka matcher som är bottennoteringen.
Om vi tittar på de som ska göra det framåt då. Anthony van den Hurk, som ju då är ny i HIF-tavlen tidigt för sig och akklimatiserar sig till en ny liga, ett nytt land. Men likväl ser ju mer än lovligt blek ut. Rasmus Jönsson är ju bara en skugga av sitt forna jag. Max Svensson, som var bäste poängplockare och gjorde flest mål förra säsongen, satt på bänken inledningsvis i går då mot Mjällby. Och sen Alex Timossi som blev kvar. Låneavtalet gick ut, men det förlängdes. Ja, han satt också på bänken från start. Och Alex Timossi var kanske, ja, det var ju den bästa spelaren mot Häcken borta, och som hade ett skott som smet precis i stolpens utkant och utanför. Och Max Svensson i andra halvleken låg ju bakom 2 jättelägen, varav något borde ha renderat i ett mål. Men de alltså på bänken från start och fortsatt spel med Hurk och Jönsson då istället från start mot Mjällby. De 2 kalla anfallarna. Vad säger du om det där?
Att så utifrån, jag har ju varit för, eller det måste alla lag göra med det här matchschemat nu, att man måste rotera. Men att man plockar, om man nu har problem i sista tredjedelen, motståndarnas tredjedel, så kanske man, att starta då, plocka ut de 2 spelarna som faktiskt skapade någonting och framförallt har fart i benen. Och ta ut dem och ta in 2 stycken. Nu var det väl Brando Henriksson som gick upp i den här trean, om vi säger så. Eller den här offensiva spelarna, eftersom Abubakar gick in med Gigovic för att liksom ta de defensiva rollerna lite grann. Men Gigovic kom ganska högt upp emellanåt
också. Ja, och Brandur gick också ofta ner, ja, bredvid Abubakari.
Men det känns mer stationärt att man ska... var kommer djupledsspelet ifrån? Var kommer så att säga farten ifrån som man måste ha i dagens fotboll någonstans? Då har man bestämt sig för att nej, men nu ska vi ha något slags possession-spel. Men då måste du fortfarande ha in en sån som Anthony van den Hurk i straffområdet. Och där är han ju sällan ju.
Han var det en gång igår och fick en jättefin boll bakom backen.
Men av då, Martin Olsson.
Precis. Men då drog han, gjorde han väl kanske rätt i för sig, men han sköt ju rakt på försvararen. Och det var ju inte meningen, men han gjorde ju ett tappert försök där, men det är ju inte ofta det händer.
Nej, på de matcherna han har spelat, hur ofta har Anthony, har han varit in den positionen som han har varit i Nederländerna hela sin karriär? Hur många gånger har han varit i den positionen i HIF, kan man då fråga. Och jag tycker han ser... Jag dömer inte ut honom på något sätt, men jag tycker han ser osäker ut i den rollen han har nu. Ska han vara en nia? Ska han vara någon slags tia eller någon blandning? Eller, jag tycker bara han hamnar mellan stolarna till slut.
Och mellan stolarna verkar ju också Rasmus Jönsson ha hamnat. Vad är det med honom?
Bensinen ser ut till vara slut. Jag vet, Rasmus Jönsson... Ja, han gjorde väl... Senaste målet gjorde han väl mot Örebro borta när Henrik Larssons debut
var
i fjol.
Stämmer, och det var också Rasmus Jönssons sista match innan han drog vidare till Thailand.
Sen. Just det, och sen så var han var han enorm i säsongsöppningen i fjol.
2 mål mot IFK Norrköping. Sen blev det ju bara 2 mål till, tror jag, om jag har rätt i minnet här.
Men
nu, på 13 matcher.
Jag känner man inte igen honom alls. Och jag vet inte, Rasmus Jönsson är också beroende av sin miljö runt omkring. Han hittar ju inte de här Rasmus Jönsson-ytorna mellan backlinjen och mittfältet. Utan han blir ofta stillastående. Och då kan man fråga, är det upp till spelaren att ta ansvar för, man rör dig till de ytorna, eller är det själva spelet som gör att han inte hamnar i dem, att så att säga att bolltempo, passningsspel, att det inte finns där tillräckligt. HIF spelar för långsamt, allt går för långsamt.
Men om man tittar på själva spelet, förutom hastigheten i bolltempo och rörelse, så är det också så att Olof Mellberg uppenbarligen gillar att rotera friskt och byta friskt. Och det kanske inte direkt underlättar för en spelare som Rasmus Jönsson.
Nej, det gör det ju inte. Han är ju en sån spelare som behöver trygghet och känna förtroende och så, absolut. Och sen så då liksom, som vi pratade om, Max Svensson och Alex Timossi. Jag förstår inte varför man inte startar med dem igår.
Inte jag heller.
Dessutom mot Mjällby, som man vet om, kommer att spela traditionell Marcus Lantz 4-4-2, hålla ihop lagdelarna, satsa på kontringar. Gör ju HIF så istället, att man anpassar sig efter Mjällby. Jag tycker Olof Mjällby har anpassat sig alldeles för ofta efter motståndet så här långt.
Max Svensson behöver ju få fart på sitt målskytte. Det vet vi ju att det finns där. Det såg vi i fjol. Och det är klart, att sätta honom på bänken då efter att han har kommit igång i andra halvlek mot Häcken känns ju bara märkligt. Alex Timossi, det jag la märke till mot Häcken när han fick starta, det var ju att var det någonting som verkligen var det där, så var det en 100% arbetsinsats. Han sprang kopiöst mycket och jobbade och var också ett hot emellanåt där. Inte minst i samarbete på högerkanten i Josef Ceesay. Kom upp ofta när han var med i första halvlek där. Så Alex Timossi också på bänken efter att faktiskt ha tagit chansen när han fick den. Obegripligt för mig. Men det är klart, han behöver ju också få igång sitt målskytte. Det behöver ju alla. Men det är ju framförallt de här spelarna framåt som man undrar hur ska de göra? Och igår mot Mjällby så fick ju också Alhaji Gero komma in direkt i andra. Som ju ses som en bänkspelare uppenbarligen i Olof Mellbergs bygge. Hur många chanser ska en spelare som Antoni van den Hörk få innan det är dags att testa något annat alternativ?
Ja, frågan är vilka alternativ man har.
Ja.
Alltså det ska man, och hur man ska använda, hur man tänkt sig använda. Ska man använda Gero så är det i princip att det måste finnas rörelse runt omkring honom. Och Rasmus är ju väldigt stillastående för tillfället, spelar fotboll stillastående. Brando Henriksson, Diskerud, Abu Bakari, det går inte undan där. Duktiga fotbollsspelare, man vet där finns fotboll i de här fotbollsspelarna, men de spelar ett sorts spel som kanske inte Antoni van den Hörk att det passar honom. Ska man då spela istället med inläggsspel från ytterbackarna, att det kommer runt mer, ja, men då är det kanske Gero som ska in där. Samtidigt så har ju Hörk gjort en hel del nickmål, men då måste han vara i straffområdet, han måste in där. Och ibland när jag tycker att det här återerövringsspelet, HIFs passningsspel, alltså hur många gånger har du sett HIF gå på en kontring i år? Alltså fullt ut, spela situationen fullt ut. Istället, det är klart att man har kommit 4-3, 5-4, men då har man stannat spel.
Det var några gånger mot Häcken.
Ja, det var borta. Det.
Men i övrigt håller jag med dig. Det är alldeles uppenbart att man vill rulla boll. Inga andra jämförelser, men jag tänkte på det igår att när du pratade om långsamhet här nu också, att ja, visst, det känns som att de försöker spela som Barcelona och spelar som Barcelona, det vill säga rulla boll och så händer ingenting framåt.
Eller så tappar man dem på en farlig yta, på en farlig punkt, och så blir det istället att motståndaren, att det öppnar upp sig för dem istället. Jag menar, Mjällby första halvlek redan igår kommer på en del omställningsläge där de är otroligt slarvigt, mer skarpt gäng.
Oja, som de inte tog vara på.
Ja, precis. Där kanske en sån som Moro helt plötsligt fick jättemycket yta och kände att, vad ska jag göra nu? Och så räddade det HIF. Att det var obeslutsamhet. Och det är någonstans där tycker jag också. Som du säger, Mattias, jag är med dig där. Med det här bollandet, possession-spelet. Ja, bollinnehavet. Men frågan är, vad gör du med bollen med det här bollinnehavet? Och där är det ju väldigt sällan det händer någonting i sista tredjedelen. Man kanske tar sig dit, men det är väldigt enkelt för motståndarna att försvara sin sista tredjedel mot HIF.
Precis. Precis. Och
om man tar sig dit ibland överhuvudtaget. För det tar man också. Det, jag hörde att Mellberg tyckte att man skulle ta sig oftare till. Och det kan jag i och för sig skriva hundor på. Det sista tredjedelen. Det är där man måste vara om det. Man ska spräcka den där nålen.
Ja, det är ju, finns ju inte så många genvägar där någonstans. En annan spelare man undrar över är ju Armin Gingovic. Det pratas om honom, det skrivs om honom och vi har pratat om honom här också och det är rykten och det är förhandlingar och bud och klubbar. När ska han komma igång och hur ska han komma igång?
Mm. Det är också, var ligger ansvaret för att, jag håller med dig, man känner inte igen honom. Och då kan man fråga sig, sitter det här i huvudet med att det är så mycket surr kring honom, att han inte klarar att hantera det? Så som jag känner Armin så är det en ganska stark alltså mentalt sett. Så det tror jag inte har stigit honom i huvudet. Nästa fråga är då, kommer vi till tränaren igen? Olof Mellberg. Hur många av de här spelarna, och då tänker jag kanske till, om vi tar dem som exempel, de som HF kan få betalt för. Max Svensson och Armin Gigovic. Det är ju de som man ska få ädla. Sen tror jag i och för sig att HF kan fortfarande få bra betalt för Armin Gigovic på grund av att klubbarna kanske struntar i att det går kackigt för honom i allsvenskan, för de ser någonting i honom som, ja, han spelar ett bottengäng i Sverige, men där finns fotboll i honom som vi kan förädla. Så man kan nog få en bra peng, men det är för honom själv. Hur kommer han om han har en jättedålig 10 matcher här i allsvenskan fram till transferfönstret och han kan få gå utomlands? I vilket skick kommer han till den här nya klubben?
Det är klart, det finns en risk då att utvecklingen stannar av och det inte blir den utväxling som alla förväntar sig.
Nej, och då som jag säger, Max Svensson, Armin Gigovic, Kasper, Mellberg har ju, sägs ju att han är duktig med unga spelare och sånt, men jag har ju inte sett utveckling på en sån som Max Svensson är, som jag trodde att det är där man ska få upp honom ett steg till. Som det är nu i HIF så får man luta sig mot två veteraner. Det är Lindegaard.
Som var fantastiskt bra.
Otroligt bra. Det är en av allsvenskans bästa målvakter. Och i andra halvlek håller han ju nere siffrorna, verkligen. Och så Martin Olsson. Som egentligen inte är full trim ännu. Men som är... Alltså det, och då undrar man lite grann, vad sysslar de andra runt omkring om man lagkamraterna? Martin är så pass mycket bättre, tycker jag, än många. Och summa summarum då, Mattias, är hur mycket bättre, och den frågan ställer jag mig själv, jag har inget svar på den, vi kan prata kanske lite grann om det. Hur mycket bättre är det här materialet?
Ja, det kan vi prata om, och det är ju svårt för oss att bedöma det, för det är ju ett antal nya spelare också som dessutom inte har varit på den här nivån och inte spelat på den här nivån konstant i Sverige. Det är klart att det är många pusselbitar som ska läggas in här, och de ska funka i samma pussel också. Det ska inte vara pusselbitar från olika pussel, utan det ska ju in i bilden. Och det vet vi ju inte än egentligen, även om en sjättedel är spelare av allsvenskan. Men för varje match som går så ökar pressen på varje spelare, och det blir svårare att hitta rätt plats för den här pusselbiten in i den rätta bilden för Olof Mellberg. För det kommer in mentala bitar i spelet som inte var där innan första omgången. Mm. Så det är möjligt att det kan vara rätt spelare och att det finns mer kvalitet, men för varje omgång som går så tror jag att det blir svårare att få fram det.
Har vi lurats? Är det vad du får när du har en ekonomi som HIF och inte kan handla på kanske ens två översta hyllorna? Och som sagt, och de som har varit med länge, om vi säger spelare som Abu Bakari, Rasmus Jönsson, finns alltså Adam Eriksson, den här Ravitsuka som är det andra. Hur mycket bättre blir de här spelarna under säsongen? Jag vet inte. Jag ställer mig frågan. Är det så här alltså att det bara liksom, vinner de 2-3 matcher så höjer sig samtliga spelare jättemycket? Alltså, ja, det kanske de gör. Alltså, men jag undrar om... Jag kan säga att jag såg detta komma. En poäng och noll gjorda mål efter 5 omgångar. Jag trodde ändå truppen var lite bättre.
Ja, det trodde jag också.
Men man ska säga en sån som Josef Cissé har ju ändå visat att han håller i allsvenskan. Men hur mycket bättre blir de här spelarna?
Alltså, jag tänker också, man har då värvat in Anthony van den Hurk, och som det är nu så ser han ju inte ut att vara den målskytt som de förväntar sig. Och så tänker jag på Varberg då, som har Selmani, som ju då ryktades till HIF för ett år sedan. Jag vet inte om det hade varit möjligt att gå all in där och försöka.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Få loss honom, men jag kan inte hans kontraktsituation. Men en sån spelare, att värva en spelare på den nivån, då var ju Varberg i Superettan som gör många mål. Hade kanske varit en annan strategi att satsa på istället för ett mer osäkert kort från Nederländerna. Jag vet inte, alltså man kan fundera kring strategiska bitar här. Hur HIF resonerat, hur man har scoutat, och vad man har sett och vad man har fått ut av det så här långt.
Men just nu, jag är inne på din linje, det är bara två segrar upp till, men det är inte bara.
Nej, det
går inte till, för det är väldigt falskt, det är självbedrägeri skulle jag säga, om man går liksom att tro att, ja men bara vi får igång de här spelarna och sånt, men hur mycket bättre är de här spelarna?
Nej, för att de motståndarna som väntar nu, det är ju först och främst Djurgården borta, de regerande svenska mästarna. Djurgården som då har haft en utifrån deras perspektiv sett också en dålig start. Av,
ja, du gjorde ändå 5-0 på Kalmar.
Ja, men poängmässigt sett, de förväntar sig mer. Och det är klart att de måste ju, de har inte råd att tappa poäng mot en jumbo som inte vunnit. Nej. Alltså det finns inte för Djurgården. Sjukt svår motståndare för HIF med andra ord. Därefter kommer AIK som ju då förlorade mot IFK Göteborg. Samma läge där, de har inte råd att tappa poäng mot en jumbo. Och AIK med den truppen. Och efter det så ska man väl upp då till Göteborg igen och möta IFK Göteborg på bortaplan, om jag har förstått programmet rätt. Och HIF vinna mot IFK Göteborg borta, det vet vi hur lätt det är historiskt sett. Alltså tre motståndare som är mardrömsschema egentligen för HIF på förhand. Och då går man alltså in i det med 0-9 målskillnad, 0 gjorda mål på alla dessa fem matcher och en poäng jumbo.
Ja, nej, det som du nämner, det här är, är man en optimistiskt lagd människa så känner man att...
Men, det är jag egentligen.
Ja, men det är man ju. Och så känner man liksom att, ja men du vet hur man resonerar i vanliga fall. Det här kan ju ändå vara, Djurgården borta kan ju vara det som vänder hela säsongen. Om man
så
får
kan
till.
Det ju vara.
Så
kan,
ja, så.
Om, men det är troligt är det.
Om, men... Allt handlar också om vilket självförtroende nu och vilka signaler tränarstaben sänder ut till laget. Är vi bara på väg upp till Stockholm för att försvara en pinne 0-0? Eller ska vi försöka göra någonting av detta, någonting mer av detta? Alltså, jag såg en sån som Jocke Persson i Varberg, nere i Malmö, han skickade in 9 nya spelare. Det är kanske jättemycket med överdriven rotation. Och så skickade in 7 nya i startelvan jämfört med förra matchen mot Hammarby nu senast.
Det är inte bara Olof Mellberg som roterar, om man
nej,
säger så.
Nej, men Jocke har ju en plan, om man säger så, för att han menar på då liksom att han vilade spelarna till nästa match där de har Kalmar. De är väldigt medvetna om att de ska ha en egen allsvenska i allsvenskan Varberg. Och lägger sin kraft på, jag har också varit inne på det, det gäller att välja sina strider. Just nu tycker jag att Olof Mellberg sänder ut signaler till sin trupp där det sprids osäkerhet, tycker jag. Jag tror bland spelarna. Ingen vet riktigt, alltså, som du säger, gör man en bra insats, ja, men då kan man ju hamna på bänken. Man ska rotera, det är inte det jag menar, va? Men det, du kan ju rotera med förnuft.
Ja, utifrån sett kan ju jag tycka att inför en match mot Mjällby på hemmaplan,
då måste,
när man inte har gjort ett mål på fyra matcher, ja, men då går man all in på de som har varit, precis som du använde, de hetaste. Yeah. Alltså Alex Timossi från start, Max Svensson från start, utifrån hans andra halvlek då. Då tar man ju inte in de som varit kallast, utan då går man all in och ser till att nu fixar vi den här trean. Det var givetvis Olof Mellbergs mål, oavsett vilka han ställer upp med. Vi ska fixa trean. Men man kan ifrågasätta valet här, just i den här matchen.
Mm-hmm. Och som sagt var, det är väldigt stora utmaningar som ligger framför HIF nu med de här tre matcherna mot storstadsklubbarna. Och jag vet faktiskt inte hur HIF, om Olof Mellberg måste gjuta in mod i det här truppen på något sätt. Ja. Kanske är det så enkelt att bara ett mål löser knutarna. Ja, jag vet inte.
Men Olof Mellberg, vi stannar till vid honom här också. Gjuta mod, säger du. En tanke som slog mig när jag var uppe på Hisingen och såg då Häcken till slut vinna med uddamålet mot HIF. Då satt vi bara några meter bakom Olof Mellberg. Så att man hörde ju honom konstant. Och han var uppe och det var ideligt gnäll mot domaren. Och det var instruktioner hela tiden på planen. Hur spelarna skulle röra sig och springa och bla bla bla. Jag vet inte hur den här spelartruppen är. Rent personlighetsmässigt. Jag vet hur jag själv skulle reagera, men det är min personlighet. Men jag vet att jag tänkte det också. Jag hade till slut bara blivit helt slut i skallen och känt, men kan du lugna ner dig lite grann så att jag får spela mitt spel? För jag upplevde det som att här ska han styra precis allting så. Om det är så hela tiden, hur tar spelare det? Är man så på den nivån? Jag tänker att på alla nivåer så kanske det finns en övre gräns hur länge man orkar med det.
Det som du säger, det är ju individuellt. Vissa stänger av till slut för att de inte orkar lyssna. Andra kanske tröttnar på det. Alltså att det blir det här att man måste ha total kontroll som tränare. Gör ju till slut att man slutar, liksom, när du får instruktioner på allt det som du sa, låt mig spela mitt spel. Och till slut så kanske man missar vissa saker
som är det här, viktiga,
som är
och
viktiga
bra.
Pedagogiska. Och då så övergår vissa spelare, som jag så faktiskt har sett i vissa matcher och så igår också. Man hittar på själv ett spel som gör liksom att det bryter mot själva matchplanen. Att man hittar på. Och det kan ju också bero på att man är frustrerad, att det inte lossnar och så, va? Att man hittar på ett eget spel för att, nej, men jag tar tag i det, och så överarbetar man istället och så låser det sig ännu mer. Alltså det, ja, det allting
kan,
går ihop.
Det ju. Kan ju bli en osäkerhet också. Att, ja. Ja, men nu vågar jag sticka här nu?
Mm.
Eller precis. Kommer någon annan instruktion från sidan? Men det är klart, det är ju också så att den här Olof Mellberg, det snacket ökar nu när Andreas Granqvist inte finns med, som ju är den som leder från plan annars. Och ska man då ta ännu ett steg bakåt på planen, då hamnar man hos Lindegård då. Det kan vara svårt kanske ända därifrån och instruktioner hela vägen upp till
absolut.
Anfallare.
Det är ju det som har en stor bit av kommunikationen. Och att det finns egentligen en sån som Brando Henrik, om vi tar honom. Det pratas väldigt mycket när han är, att det är en ledargestalt, att han är den typen pådrivare och så, va. Men har vi hört någonting från det liksom, det som du säger, det är Anders Lindegård, och han är för långt ner i planen för att kunna liksom i den här sista tredjedelen där HIF behöver trycka på och så, att man jagar varandra. Det finns inte den.
Nej, Olof Mellberg också.
Du har ju till exempel i Mjällby, hade du Löken igår, lagkaptenen.
Ja, som borde ha gjort två mål åtminstone.
Ja, han är ju en sån liksom, han är i det
David
Löfqvist på mittfältet. En enorm kraft, en turbo där för dem. Som de kan luta sig mot, flera av de yngre spelarna till exempel.
Och den som, ja, och den som gjorde målet var ju såklart Mahmoud Omoro som spelade i HIF ett antal säsonger.
Ja.
Det är så typiskt någonstans.
Ja, någonstans är det.
Olof Mellbergs facit, vi ska stanna till vid det också. Nu får jag läsa innan till så att jag inte får siffrorna fel här.
För ja, det enda jag vet att han har vunnit 3 tävlingsmatcher. Det är mot Sundsvall, Östersund och Kalmar. Och det var i höstas.
Ja. På 13 matcher som tränare för HIF har han alltså det sämsta poängsnittet av alla tränare genom historien. Då ska vi se om jag hittar det. Jo, han har alltså nu 0,77 poäng per match och en förlustprocent på 69,2%. Alltså, och jag ställde frågorna till honom på presskonferensen efteråt.
Och vi kanske ska credda här, alltså statistiken har vi hämtat.
Statena-kurvan.
Statena-kurvan-sajten som är otroligt duktiga på all statistik.
All creddar.
Ja, precis.
Och väldigt bra för oss som jobbar med matcher och statistik. Men hur som helst då. Efter presskonferensen så frågade jag honom, kanske inte helt perfekt formulerat, men innebörden av det var om man, ja, jag sa om han var fortsatt taggad för det här eller om man funderar på att hoppa av skutan och så. Hur är det, underförstått hur det är med motiveringen? Han svarade egentligen inte på den frågan, utan det var mest om att han var väldigt, väldigt besviken nu, såklart. Och jag frågade också om han hade fortsatt, kände fortsatt förtroende från ledningen. Och det får vi fråga dem om det är klart. Mm. Och det kanske är tidigt ställt. De här frågorna kanske är tidigt ställda. Och jag kanske blir den som får en tunna skit över mig för det. Men med tanke på hans facit sedan han kom in i höstas och den här starten. Och med tanke på att HIF då har mer eller mindre proklamerat att vi har inte råd att åka ur Allsvenskan och plockar in Mix Diskerud, och man undrar var kom de pengarna ifrån när man har så mycket pengar man kommer att gå back med och så vidare och så vidare. Så nej, det känns, och inga mål gjorda, det känns som att även om frågorna är tidigt ställda så behöver de ställas.
Ja, men det är klart. Sen är jag tror jag väldigt få tränare är så pass självmedvetna att de kan erkänna kanske för sig själv. Jag har kört fast, jag kliver frivilligt.
Nej,
åt sidan.
Självklart
det,
inte.
Det är ju mer mänskligt att,
ja,
liksom,
ja, ja, absolut.
Att jobba på ända tills någon annan säger till dig.
Du, oh ja.
Vi skiljs här, okej? Okay? Alltså oh, det tror jag.
Det är fullt mer att ställa frågan än alltså att det ska komma ett sånt
det är
svar.
Jätte, alltså, för några, alltså, nu har det gått som sagt var 5 matcher. Man kanske ska låta de här 3 matcherna gå. Under tiden så måste ju givetvis HIFs ledning ställa alla, vända på de här stenarna. Men, och sen har du en realitet att förhålla dig till. De har redan tränare på lönelistan. Ska de ha en till? Och vem ska man plocka in? Det finns alltid namn som är beredda att ta även sådana här jobb där ett lag befinner sig där HIF gör. Absolut, det kommer alltid finnas namn. Jag vill inte bolla upp några namn här, för jag tycker ändå att HIF har valt det här spåret nu med Olof Mellberg. Då får man köra vidare på det ett tag till. Ja, det är lite motsägelsefullt här från min sida. Liksom. Ja, men det är som du sa, Mattias. Ja, men då kan det leda hela vägen ner till Superettan och det blir förödande för HIF. Alltså. Ja, men lyft Olof Mellberg. Han har valt en stab. Ska någon av dem kliva fram? Alltså, vad förändrar det?
Nej, alltså, jag håller med i det resonemang helt och hållet. Men i den journalistiska gärningen så känner jag att frågorna behöver ställas.
Absolut!
Sen hur rimligt det är att det skulle bli en förändring, det är en annan sida det är
klart,
av det myntet.
Det är klart, och vi måste ställa det efter varje match. För alltså, hur Olof Mellberg, just till honom, hur tänker du? Hur länge orkar du fortsätta? Och sen som sagt, varför ju ledningen ta ställning om när, nu gungar det rejält ju här under fötterna på hela klubben ju. Mm. Och sportsligt då, och dessutom. Det var den sista lilla livningen man hade i den här, när man redan är ansträngt ekonomi och så, va? Så var det ändå sportsligt om de hade kommit igång här, varit någon slags, haft ett par poäng till, 4-5 poäng till, så hade det ändå varit någonting att känna att oj, nu har vi detta i ryggen. Jag menar, om HIF fortsätter så här och vi släpper på publik mot all förmodan om någon månad, vilka ska gå och titta på det här?
Och de som kommer, och om det fortsätter så här, ja. det kommer att vara högljudd kuliss, så det kommer inte vara jubel mot tränare.
Nej, det är det jag menar. Det finns ju så mycket. Men det är det som Olof Mellberg har givetvis ett eget ansvar i så fall att rannsaka sig själv och känna, men kommer han kliva åt sidan? Nej, det tror jag inte.
Det tror inte jag heller.
Nej. Och någonstans är det också, klubben har valt den här vägen nu. Ja, men då får man kanske liksom ha, du kan ju inte liksom ha, förra året hade man 4 tränare under en säsong. Det kan ju inte börja med den cirkusen redan efter 5 omgångar ju. Sen måste det ju givetvis hända någonting.
Du nämnde att det finns redan tränare på lönelistan, och det är ju P.O. Jung. Kan P.O. Jung vara en joker som kommer tillbaka? Låt säga så här, inget känns omöjligt när det gäller HIF. Vem trodde att Henrik Larsson skulle komma tillbaka? Det var ju nu kanske det sista namnet man tänkte på i det läget. Så, och det sista namnet man kanske tänker på nu är P.O. Jung. Den enda logiska tanken är att han är på lönelistan och skulle rent teoretiskt kunna ha jobbet och inte tillföra någon ny kostnad för HIF.
Ja, du har ju Åge Hareide som är gammalt HIF-namn som är ledig fortfarande. Alltså efter då att han kontrakt med danska landslaget är slut nu. Så han är ju ledig, så tillgänglig, men han kommer ju inte göra det här gratis.
Nej.
Det där är så. Men P.O. Jung finns det. Men det var ju en ganska kladdig skilsmässa mellan honom och HIF. P.O. är ju en enorm HIF-are. Men någonstans har han också en gräns för hur han blir behandlad. Hade han hoppat på det här igen? Det är tveksamt utifrån helt enkelt de människorna som finns kvar i klubben idag. Med ledningen, med och på sättet han fick lämna och så. Ja, hur mycket HIF han än är, och det är han verkligen, P.O. Jung, så är jag tveksam till om han i detta läget med, som sagt var, utifrån de människorna som finns i klubben och där det ska sig, då tror jag inte han kommer tillbaka.
Vi spelar in den här HIF-podden på fredag förmiddag, och ja, klockan har inte blivit 11 ens. Men Marian, du har sökt Christer Hazelius, ordföranden i HIF. Så när du lyssnar på den här podden, om du inte lyssnar omedelbart när den kommer ut, så kan det hända att vi har fått ny information, eller i alla fall fått Christer Hazelius att svara på frågan om förtroendet för tränaren och hur han ser på det uppkomna läget och hur de tänker för fortsättningen. Men om inte din artikel, Marianne, har kommit ut innan du som lyssnar på det här lyssnar på det, så står vi här med den informationen att vi inte vet, helt enkelt.
Nej,
vad Christer Hazelius
tänker. Jo, vi vet ju att Olof Mellberg är än så länge HIFs tränare.
Jo, det vet vi. Vi vet inte vad Christer Hazelius tänker.
Nej, det vet vi inte.
Nej, just nu. Ja, vad mer ska vi säga om detta? Om detta HIF och denna start? Du ställde frågan, är det här den kvalitet som HIF har i truppen, eller är de bättre? Vad tror du själv?
Ja, jag sa precis det, att jag funderar över hur pass mycket. Jag tror fortfarande att vissa spelare kan lyfta, kan komma upp. Men är det tillräckligt? Och med tanke på hur du har startat, det finns ju, som du har varit inne på, en mental aspekt. Pressen ökar. Hur klarar man det? När man inte ens, alltså när du inte ens gör mål på de här dina huvudkonkurrenter, och man har en liten allsvenska på nedre halvan där du blir utspelad mot Kalmar, Varberg, förlorar mot Mjällby.
Där siffrorna skulle ha varit större.
Ja, och det där jag tror, liksom som du säger, så alltihopa, som svar på din fråga, ja, jag tror ju att det finns ju mer att plocka ur den här spelartruppen. Är det tillräckligt? Jag vet inte. Jag är inte säker. Alltså, för att klättra i tabellen till att bli det här som vi trodde från början, 9-10 kring den platsen, får en ganska ganska lugn resa. Det är allt annat än en lugn resa nu. Och frågan är hur man hanterar det som grupp här. Det är ju spännande att följa. För en journalist ju. Det är som jag brukar säga. Antingen ska man följa ett topplag som är verkligen eld, och så ska man följa bort. Det värsta man kan göra, det är om man bevakar ett lag som skvalpar någonstans i mitten år efter år efter år. Då är det bättre att ha det så här, upp eller ner, eller så här, himmel eller helvete eller så.
Och vi vet var HIF befinner sig just nu.
Ja.
Men det är sätt, inte i himlen.
Nej.
Mm. Okej. Okay. En sjättedel spelad av Allsvenskan 2020. HIF är sist på en poäng. Har inte gjort något mål på 450 ordinarie spelminuter. Där är de. Nästa motståndare är Djurgården. Vi fortsätter att hänga i och följa HIF så nära vi kan. Och vi hoppas att ni följer oss. Och vi tackar er för er uppmärksamhet den här veckan av HIF-podden. Och vi önskar er en skön helg. Hej med er.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.